Det är torsdag och dags för ett nytt avsnitt av Avanza-podden. När det här spelas in är det måndag den 13 juni. Den senaste tiden har ju en energikris seglat upp och dessutom förstärkts av kriget i Ukraina. Stigande priser på olja, kol och naturgas märks tydligt vid pumpen likväl som på elräkningen. Men hur påverkar det här bolagen om hållbar energi egentligen? Det är dags för en uppdatering på området tillsammans med Patrik Lindqvist, förvaltare på Handelsbanken Hållbar Energi. Varmt välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Riktigt kul att ha dig tillbaka. Du var ju här i april i fjol och det har ju onekligen hänt väldigt mycket sedan dess. Hur ser du på börsen generellt just nu?
Ja, men börjar i generella hörnet så är det väl fortfarande så att vi är ju lite grann slavar under stigande räntor och rätt fortfarande ganska kraftiga inflationistiska tendenser. Så det är ju naturligtvis en utmaning överlag, vilket är inte så konstigt. Sen kanske man kan någonstans börja fundera på, jaha, men att vi behöver höja räntorna på det här sättet är egentligen till en börjar vara inprisat. Jag säger inte att det är helt och fullt så, men det är inte längre någon nyhet. Så att för att överraska på räntesidan från det här hållet så tror jag att då måste Fed ta i rätt ordentligt. Mm.
Och hur påverkas bolagen inom hållbar energi då av den geopolitiska situationen som vi ser?
Det är faktiskt en väldigt intressant och väldigt relevant fråga. Jag brukar ju alltid prata om, som du vet, hjärta och plånbok. Mm. Det vill säga att investeringar drivs av att vi vill göra gott klimatproblematiken, men också att det görs på ett sätt som faktiskt går att tjäna pengar på. Det är en konkurrenskraftig teknologi. Och det är grunden för liksom mitt sätt att tänka när det gäller investeringar. Och det är de två drivkrafterna som jag brukar peka på. Men så kommer då det här med geopolitik in på banan från vänster. Och den pucken har ju alltid funnits där. Så det är inte någon ny grej. Men Ukraina-kriget sätter ju verkligen det här i ett helt nytt ljus. Och väldigt tydligt fokus på den här frågan. Vilket ju, man kan ju konstatera att om man tittar på världens 20 största nettoexportörer av fossil energi eller producenter, så är alltså 6 av 10 någon form av diktatur eller autokratisk regim, om man tittar till Economist Intelligence Unit, för de brukar göra såna här rankingar på länder. Så 6 av 10 stycken, och tittar du på nettooljeexportörerna, då är det 7 av 10 länder som är någon form av auktoritär regim. Och det tycker jag är en grej som man kanske inte riktigt tänker på, att det är kanske bättre att tanka från solen än att tanka från Putin. Och det har ju naturligtvis fått en påverkan på vad politikerna gör också.
Men det här känns ju nästan positivt i det längre perspektivet, när man kan dra undan mattan då för den här typen av regimer, diktaturer, när man säger nej tack och ställer om från det fossila till det förnybara. Även om det tar tid så innebär det ju också mindre finansiering, mindre pengar till den här typen av diktaturer.
Jag tror faktiskt att det där är, jag menar, det är bara att titta hur det ser ut i världen, så är det faktiskt, pengarna går till kanske inte helt jättebra regimer. Och det som är intressant om man tittar på då hur politikerna har agerat, normalt sett är ju politik, det går ganska långsamt egentligen, men här har man ju slagit olympisk rekord på 100 meter.
Ja.
Alltså, 8 mars så kom första betänkandet, hur ska vi ta oss bort från beroendet av Putins gas? Och nu kom det här i 18 maj då, en lite mer kanske genomarbetad version av den där lilla brainstorming-pappret som man slängde ut sig. Och det är faktiskt ganska imponerande hur man från politiskt håll faktiskt snabbt börjar agera. Sen är det ju alltid så att politiker måste omsätta det där till faktiska lagar och regler för att det ska vara någonting som går att investera i för oss. Men även där så har man ju sett till exempel hur Tyskland har i Bundestag röstat för att ta bort det kommunala vetot när det gäller vindkraft. För det är ett stort problem när vi tar Europa, att vind på land växer inte. Det är ju så att alla gillar vindkraft, men ingen gillar vindsnurror.
Exakt, ingen vill ha det på bakgården.
Precis. Och det där är ett problem som man faktiskt börjar adressera i Tyskland och röstat igenom man ska ta bort det där. Och det finns tydliga yttringar i många andra länder och till och med den här politiska pamfletten som kom den 18 maj här från EU, så lyfter man upp den där frågan som otroligt central för att få snurr på det här. För att just nu så är det ju höga ambitioner, men vi måste faktiskt se att det börjar rulla in också.
Mm. Och vi kommer att komma in mer på det och Repower EU. Vi ser ju nu att alla oroar sig för stigande inflation, vilket leder till stramare centralbanker och blir tuffare för börsen så också. Men blir det extra tufft för bolagen i ditt univers, eller kan det till och med vara så att det slår ut vissa spelare som gör att det kanske blir enklare framåt för livskraftiga bolag inom hållbar energi?
Det skulle kunna vara, men vad som är ännu mer spännande är egentligen att det blir faktiskt bättre för bolag som håller på att tillverka förnybar energi. Jag kan ge ett exempel. Vi tar Spanien till exempel, så kostar det ungefär 35 euro att tillverka en viss mängd solkraft. Och om man då leker med att utrustning blir 30% dyrare och vi leker med att räntan går upp 200 punkter för att finansiera med projekten och kanske till och med avkastningskraven stiger också i takt med att räntan går upp, säg 100 punkter. Då stiger kanske kostnaden för den där industrin eller för den elen med kanske 35-40%, säg 10, 12, 15 euro. Men så kan du jämföra då hur mycket har energipriserna stigit i Spanien. Och då tittar jag på forwardkurvan, det vill säga inte spotprisen utan ett år framåt. Och ettårspriserna framåt i Spanien, de är 80 euro högre än femårssnittet. Så att affärsutrymmet har blivit bättre. Jag menar, dina kostnader går upp med kanske 10, 12, 15 euro. Men ska säga, det du kan kränga det för är så mycket mer. Vi kan ta ett exempel på, säg om du Nicke är företagare. Det du inte gillar, det är höga energipriser och du gillar inte volatila energipriser, för du ska ju ställa pris på dina varor i sin tur. Här kan du då plötsligt teckna ett kontrakt med en solpark till ett lägre pris än marknaden, som dessutom är stabilt. En jäkla bra affär. Och jag som tillverkar, som bygger solparken, jag har ett större utrymme idag. Så vad vi ser, det är att den här typen av PPAs stiger väldigt kraftigt i pris just nu. Vi pratar om kanske 60, 70, 80 euro. Och det kostar kanske 40 att tillverka. Så det finns ett jätteutrymme. Så det, alltså, det har faktiskt blivit bättre.
Ja, det här tycker jag är intressant. Jag pratade med ett bolag inom solenergi här för en tid sedan som menade på att payoff-tiden i Sverige ligger på 7-8 år, och här lyser ju inte solen hela tiden. Kanske på vinterhalvåret är det lite tuffare. Men i Spanien menar han då är det extremt kort återbetalningstid. Och jag tänker här, oljepriset står i nästan 120 dollar fatet. Det är närmare en fördubbling jämfört med inledningen av december i fjol. Dessutom har vi sett stigande priser på kol och naturgas som används för att generera elektricitet. Det här måste ju, precis som du nu är in på, ge en jätteskjuts för omställningen.
Absolut, absolut. För det, ska jag säga, man kan ju enkelt konstatera att lösningen på att inte importera gas från Putin som vi har i Europa, det är ju inte att köpa LNG från någon annan eller att elda kol eller se till att vi drar ner temperaturen inomhus så vi fryser. Den långsiktiga lösningen handlar om att bygga förnybar energi egentligen. Och vi ser hur det rullar på med en väldigt bra takt i Europa. Och överlag globalt så är det faktiskt riktigt bra fart där. Vindor är lite tuffare med det här med tillståndsprocessen, för att det är inte lika knepigt med sol. Och sen, menar, solpaneler är inte, folk är inte, det finns inte samma solida opinion mot solpaneler. De är inte lika, ska säga, visuellt och upplevs inte lika, att det är lika stort intrång.
Du pratar ju lite grann om att vi kommer att kanske behöva vänja oss vid mera volatila energipriser. Det känns lite jobbigt. Vi kommer senare under podden komma in lite mer på energilager och batterier och den typen av teknologisk utveckling. Men finns det något sätt där vi kan undvika en framtid med väldigt volatila energipriser?
Alltså det första det handlar ju om att den energimixen vi har är naturligtvis beroende på var vi är någonstans. Men i Sverige har vi mycket hydro som är ju då mer prognostiserbar. Sen det andra handlar ju om att ha ett väldigt väl fungerande eldistribution och transmissionssystem. Så att du egentligen kan förflytta elen där den behövs från där den produceras för tillfället. Det minskar ju över tid volatiliteten egentligen. Om vi då ska hålla oss utanför då energilagringsdelen. För det är ju naturligtvis en av de absolut viktigaste delarna att kunna lagra energi. Både som ska säga, för industriprocesser men även för hem och annat.
Ja, men för jag tänker, vad riskerar att hända långsiktigt med vår konkurrenskraft om det inte blir planerbart riktigt på samma sätt? Och nu vet inte jag hur stor komponentenergin och energikostnaden är i en färdig produkt, och det varierar ju säkert beroende på hur energiintensiv produkten är naturligtvis. Men känner du någon oro för framtiden för att det här kan urgröpa exempelvis svensk konkurrenskraft på grund av volatila energipriser?
Ja, men då får man väl fundera lite grann på. Vi har ju väldigt mycket vattenkraft, och det är ju en fördel i sig. Vi har ju ett bolag som har etablerat sig så att säga, till väldigt stor del på grund av bra energipriser. Sen kan man säga, om de börjar svänga lite mer så kommer det naturligtvis, det handlar om att lära sig leva med det lite grann, tror jag också. Jag tror inte att man kan helt komma undan med det där och komma tillbaks till en värld där det bara slår på lampan.
Nej. Vi får se till att installera någon form av LED-lampa så att det också drar lite mindre. Lite mindre.
Absolut.
Men flertalet oljebolag och andra energibolag har ju en del bruna tillgångar naturligtvis, men har investerat pengar inom förnybar energi för att framtidssäkra sina affärer, bolag i transition, eller man stöper om det helt enkelt. Har den här omställningstakten saktats ner, bromsats in på grund av, inom citationstecken, goda tider nu på grund av högt oljepris?
Jag kan inte säga, eftersom jag av naturliga skäl inte investerar i fossila bolag, så är det inte så att jag har en detaljkoll på exakt om det är så att du får någon form av crowding out i det ena mot det andra. Men jag kan tänka mig, eller de signaler jag hör är att det fortfarande investeras med väldigt stort fokus också på den förnybara sidan. Men jag kan inte uttala mig om det finns en crowding out-effekt just nu. Det vill säga att vi skjuter på den här vindparken, för just nu så ska vi se om vi hittar lite mer olja.
Någonting annat jag tycker är intressant, det är ju den kraftigt stigande inflationen som vi har varit in på. Den är intressant, den är jobbig. Den har ju lagt sig som en våt filt över börsen och hotar då att tvinga centralbanken att höja räntan så pass mycket att vi nu oroar oss för en recession, alltså en krympande ekonomi då. Och frakt, det är ju en viktig komponent i allt med atomer, alla produkter som tillverkas som sen ska transporteras. Tror du att den gröna omställningen kan pressa ner inflationen på sikt? Och tror du vidare att det kan skapas en greenflation på kort sikt?
Jag tror på sikt så är det ju absolut så. För jag menar, den här typen, alltså vind och sol det är ju reverse economics som jag brukar kalla det, för ju mer, normalt sett, ju mer vi efterfrågar efter någonting, desto mer stiger priset, för det är en finit tillgång. Medan här är ju tvärtom, ju mer sol och vind vi efterfrågar, desto billigare blir det, eftersom vi får skalfördelar på det hela. Så att över tid, och man kan ju säga att marginalpriset och marginalkostnaden ska väl vara samma, var det någon som sa i någon på någon lektion på Handels. Och då kan man ju tänka sig att marginalpriset på sol är ju väldigt, väldigt lågt. Inte noll, men nästan. Så över tid, så definitivt, så borde du kunna få en deflationistisk tendens på energi. Men i det kortare perspektivet så tror jag det inte är så. För du fortfarande är ju marginalprissättaren, inte den sista solstrålen. Vi ser ju den typen av effekter i, vi tar Kalifornien till exempel, som är ju lite av ett isolerat exempel, där vi ser hur elpriset på dagen störtdyker när det blåser och är soligt. Så att där ser vi ju redan hur då, så att säga, marginalprissättningen gör att elpriserna går ner. Men sen så sticker de med en jädra fart på kvällen då när inte solen längre lyser.
Då vill man ha energilager.
Batterier. Då vill man ha energilagret. Och då blir det lönsamt också, tillbaka till hjärta plånboken. Ja, men då är energilagret lönsamt. Även om jag får betala en del för det och lösningarna där kring.
Mm. Vi pratade nyss om oljebolagen och bruna tillgången. Men ser du några tecken på att investeringsbeslut kring energieffektivisering och energiomställning har påskyndats den senaste tiden, eller har en osäker omvärld lagt många investeringsbeslut i malpåse?
Jag kan väl säga att det som skjuts upp är oftast kopplat till regulatorisk osäkerhet. Största och viktigaste exemplet är väl USA, där det är ett antal olika regulatoriska puckar som inte riktigt har landat under det här året, vilket gör att framförallt för stora solparker så sitter man på händerna lite grann. Så mer kopplat till det snarare kanske än så att säga, marknad i sig.
Men när det kommer till regulatorisk osäkerhet, subsidier, hur beroende är ditt universum av subventioner? Finns de kvar? Finns de alls? Är man beroende av det? Eller är det så att när subventionerna försvinner så minskar riskpremien?
Ja, det är ju min käpphäst på lång sikt, så måste det vara så. Vi ser hur politisk risk är med, och politikerna pillar i den här typen av investeringar. I Kina så har man ju kommit nu till en situation där du i stort sett är vad man kallar grid parity, det vill säga att du får inte något extra betalt för om du levererar sol eller vind, utan du ska konkurrera till samma pris som övriga tillgångar säljer till. Men jag tror att det kommer att bli en situation där över tid så försvinner behoven av subventioner, men de är ju jättestora när det gäller till exempel vätgas eller den typen av investeringar. Vi pratar om pipeline-system för att kunna skicka runt vätgas, för det är för dyrt att köra med lastbil. Så att det kommer fortfarande vara delar där du är i behov av subventioner, men andra kommer gradvis ha mindre och mindre behov av det.
Europa ska ju frigöra sig från beroendet av rysk energi, olja, kol, gas, och lite grann det du var in på här i början av avsnittet, när man har slagit sina kloka huvuden ihop från politiskt håll, så presenterade man ju EU-kommissionen då en plan som heter Repower EU, som adresserar just det här och menar att omställningen av Europas energisystem måste göras skyndsamt för att minska beroendet av rysk fossil energi, likväl som att tackla klimatkrisen. Hur tror du att det här kommer gå till i praktiken, och menar man allvar så till den grad att nu händer det?
Jag tror att politikerna, de har ju ett behov att kunna visa på att jo, men vi klarar oss utan gasen. Jag tror i praktiken att man kommer inte att nå riktigt ända fram. Utan jag tror man underskattar tiden det tar att få igång investeringar och få igång program. Så att jag tror det kommer, man kommer inte riktigt att kunna segla i mål med de ganska aggressiva ambitioner man har. När det gäller solsektorn så tror jag man har lättare att snurra igång, för det är lite mer småskaligt och kräver inte så mycket ska säga, regulatoriska godkännanden och ganska omständiga tillståndsprocesser. Men jag tror att det kommer att ta, det kommer att börja rulla, men det kommer inte att gå, starten blir inte så snabb som man tror.
Nej, och i samma plan så pratas det om en massiv uppskalning och påskyndande av förnybar energi, där man säger att kapaciteten inom solenergi ska dubblas till 2025, samtidigt som det blir krav på att installera solceller på nya kommersiella fastigheter och bostadshus, samt fördubbla antalet installerade värmepumpar. Det här, när man tittar på Nibe så inser man att det här är ganska stort i Norden, men det är inte stort ute i världen. Ibland när jag tittar på omvärlden och så jämför man med Sverige, så känner man att ja, men på sina håll så är det lite hedenhös. Jag har lärt mig att det är en miljard människor som saknar åtkomst till ett stabilt elnät. Det finns mycket kvar att göra. Vad konkret ser du för möjligheter kring det här? Om några, har du förändrat din syn och vilka guldkorn du letar efter att politikerna kablade ut Repower EU?
Vi har under våren ökat våra investeringar ganska markant inom solenergi på ett rejält sätt, ska jag säga.
Berätta allt.
Och egentligen ska jag säga, inte bara då, traditionellt sett vill vi vara tidigt och sent i värdekedjan, men även har vi investerar vi kanske lite bredare i kedjan, för att det vi ser och det jag hör från företagen är att det händer väldigt mycket i Europa just nu. Sen är det naturligtvis beroende på vad som händer i Kina och vad händer i USA. Men är det också så att det blir nu som Biden föreslår, att man ska i princip försöka lamslå ett juridiskt förfarande som har strulat till det lite grann i USA. Det kommer säkert att bli en del juridisk bråk kring det där. Men om det också skulle tillkomma, då kommer alla som har suttit på händerna i USA också köra igång sina solparker. Och kineserna, de har ju ett jättestort behov de också att fortsätta att accelerera sin utbyggnad. Så att solsektorn är där vi har gjort den absolut största förändringen under de senaste 4-5 månaderna.
Och när man pratar om intermittent energislag så är det ju den här utmaningen att solen inte alltid lyser, vinden inte alltid blåser, men industrin, likväl som när jag ska koka kaffe, så vill man ju att det ska fungera. Och det är ju här vi kommer in på det här med energilager och batterier. Hur viktig är den trenden för att det ska bli åka av när det kommer till solenergi?
Helt central. Alltså det finns inte den ena utan den andra i princip. Jag tror att energilagring, idag tenderar man att prata med mycket elbilar naturligtvis, men just energilagring i nätet, antingen före eller efter din egen mätare, det är en helt central del i att vi ska kunna få nätet att fungera med de intermittenta energikällorna. Så att det området har ju varit ett väldigt stort område för mina investeringar under en ganska lång tid, och det fortsätter att vara det. Så det är väl mer att där har du inget delta, men det är en väldigt betydande del av portföljen.
Men tror du just omställningen till elbilar, för det går ju rätt fort just nu. Det är klart att de här bilar med förbränningsmotorer ska fasas ut, och sen så får man ju lite ont i magen när man står där vid pumpen. Man får inte tanka för lite bensin, för då tar man sig från pump 3 till pump 4 på macken. Var det någon på Twitter som sa. Och tror du att det är just adaptionen av elbilar hos hushållen som gör att man blir extra nyfiken på att installera solceller? För jag har förstått att man kan vara oberoende, att solcellerna kan täcka hela behovet som bilen har.
Ja, så naturligtvis beroende på hur stort tak du har och hur stort system och var du befinner dig någonstans. Men det är tveklöst så att man kan tänka sig att morgondagens hem blir ju en väldigt komplex och spännande energikoncern. Du genererar solenergin på taket, du lagrar i bilen, du kanske hjälper till att backa upp nätet genom att sälja energi eller hjälpa att frekvensreglera nätet över vissa perioder. Och här får du då en hel drös av ganska komplexa energitjänster som jag tror varken, även om du är mycket smartare än mig, Nicke, så tror jag att du kommer också vilja ha någon som ska fixa det där åt dig. Så att, och där har vi ett par investeringar mot sådana bolag som jobbar just med energitjänster egentligen, för de blir komplexa, men det finns enorma möjligheter där. Du kan absolut välja att vara off-grid, som man säger, men jag tror att kanske inte alla kommer att välja den lösningen så extremt, men i alla fall minska volatiliteten så att säga, från din nåd och ut i nätet, eftersom du kan managera en del av det själv.
Jag vet att du inte alltid vill prata om enskilda case, och det händer mycket och sådär, och det går fort. Men jag tänker, vilken eller vilka spelare tror du kan bli intressanta om några år, kanske 3, 5 eller 10 år, om vi tänker att man har en elbil, man parkerar den i garaget, man vill ladda den, man har solceller på taket, man har ett energilager, batteri, man vill gärna ha en app så att man ser husets hela förbrukning så att det kopplar upp, man vill kunna använda naturligtvis ström då från elnätet och gärna ladda batteriet på natten när priserna är som lägst, och du vill att appen eller något AI-lager, för att använda ett buzzword, ska göra det här åt dig och se till att köpa från nätet när det är som billigast och sälja när det är som dyrast. För utmaningen idag är ju så att okej, jag har solceller på taket och dagtid när det lyser som mest, då är jag på jobbet. Och det blir jobbigt om du ska generera och konsumera samtidigt. Så då skjuter jag tillbaka till elnätet till vad jag tycker kanske känns som underpris till elleverantören. Så får jag köpa tillbaka till ordinarie pris när jag kommer hem på kvällen och sätter igång ugnen och tvättmaskinen. Känns orättvist. Och här kommer vi in på det här energilager. Det känns ju precis som de målar upp det. Det är jättespännande framåt om man kommer ha den här appen och tycker att det är jätteroligt att ha stenkoll på det uppkopplade hemmet. Finns det något eller några bolag eller karaktäristika som du känner att det här ska man hålla koll på? Bolaget som lyckas med det här kommer vara riktigt bra framöver.
Absolut, klockrena bolag där. Tossanova i USA som jobbar ju precis med det där, och de pratar ju om att vi ska mer än fördubbla antalet tjänster. De ska gå över 2,5 eltjänst idag, eller 2. Det kan vara sol, det kan vara batteri, till att ta det där till 7-8 tjänster per kund. Och det är ju precis det de håller på med, att vara det där lagret. Och sen så kan man ju säga så, Sonova, Sunrun, liknande spelare. I Europa så finns det väl ingen sån där som jag känner till som är bamsebra och väldigt fokuserad på det där. Men sen kan man fundera på vilka utav equipmentleverantörerna kommer att sitta mitt i det här. Och alla vill ju vara den centrala delen i hela husets energinät, om man ska uttrycka sig. Jag tror att de som gör inverters är egentligen väl positionerade, för någonstans där i kring så är ju kärnan att växla strömmen från AC till DC och vice versa då. Så jag skulle tro att sådana som SolarEdge, Enphase, om det är SunGrow i Kina eller vem det nu är, men att de borde ha en bra möjlighet att göra det.
Det här blir en väldigt spekulativ fråga, men det känns som att det här är ett område som växer väldigt mycket och kommer att fortsätta växa under lång tid. Men det här mjukvarulagret som vi pratar om, att koppla ihop allting och se till att alla olika enheter pratar med varandra. Är det här någonting, tror du, som vi kan se att ett Apple eller ett Google, eller Alphabet, ger sig in på?
Ja, men det svåra är väl egentligen att förstå, alltså energimarknaden är inte busenkelt.
Det är om man har kollat på sin elräkning och försöker förstå, ja. Nej.
Den är inte, så, jag vet inte, jag ska inte säga aldrig, men jag tror att det är ett komplexitetslager som måste definitivt ta sig igenom. Och är de bäst skickade att göra det? Jag vet inte. Kan man då med hjälp av den information som Google redan har snott av oss om dig och mig, kan de då göra en bättre algoritm kring hur jag ska använda min ström i hemmet, så kanske det kan vara en pitch där.
USA slopar ju tullarna för solpaneler från asiatiska länder som Thailand, Vietnam, Kambodja och Malaysia under 2 år, sa man här för några dagar sedan. Och de här ländernas export utgör tillsammans 80% av USAs solcellsimport. Det skälet anges vara att Biden vill säkerställa att det inte blir någon elbrist. Hur viktigt är det här egentligen? De har ju energi på andra håll också. Men vad skickar det här för signalvärde? Om något?
Ja, det här är ju det jag syftade till när vi pratade om det tidigare. Men det här är ju en del i en idé att försöka skapa en lokalt konkurrenskraftig industri på sikt. Men så säger de att ja, fast det hinner vi inte fixa typ imorgon, utan det tar några år. Så därför under tiden så måste vi importera. Och så är det. Alltså, världen sitter i händerna på kinesisk solkraft. För de flesta tillverkarna är kineser idag. Och så kan det vara så att de har fabriker som ligger i Vietnam, Thailand eller någon annanstans, för att man har ju haft under lång period redan importtariffer på paneler som kommer direkt från Kina.
Det där är ju rätt spännande, för det finns ju en risk i det också naturligtvis. Jag menar, det är ju någonting vi har lärt oss här under pandemin med försörjningskedjor och hur pass sårbara de är när det kommer till exempelvis halvledare. Det behövs ju halvledare även inom det här gebiten. Tycker du att politiken i din mening gör tillräckligt för att adressera klimatkrisen? Om inte, vad tycker du att man skulle kunna göra mer?
Svår fråga i så mått att ska politikerna gå in och detaljstyra var halvledare ska vara? Nej, det tror jag inte. Ska man över tid säkerställa att det finns möjlighet att investera? Ja, det ska de väl göra, men det är jag har svårt att säga att det är politikerna som ska in och detaljstyra investeringar. Det brukar sällan bli bra. Mm.
Vilket område tycker du är mest spännande för stunden då? Nu har du sagt att ni har skalat upp ganska rejält på solenergisidan de senaste 4-5 månaderna. Men vi har ju ett nytt landskap jämfört med förra gången du var här och gästade. Av tråkiga skäl naturligtvis. Och energikrisen har gjort oss varse om hur otroligt beroende vi är av energi. Det har vi ju bara räknat med tidigare, att man sätter in kontakten i eluttaget så funkar det. Nu menar du på att det kan vi inte riktigt räkna med.
Nej, precis. Alltid. Nej, och där då kommer vi in på det som är kan man säga, den tuffaste delen, det är det här med energieffektiviseringar, att spara energi. Nibe nämndes ju tidigare som ett sånt, men jag tror kraven på elnätet, det vill säga ett smart elnät som kan egentligen fatta beslut om var strömmen ska någonstans, egentligen AI-baserat autonomt. Den typen av investeringar tycker jag är busspännande och jätteviktiga. Där har vi investeringar i USA, Veritone, vi har investeringar i Sverige, Smartwire. Och sen hade vi i Kina ett annat bolag, Longshine, som håller på med just mjukvarudelen för att göra näten lite smartare.
Och förutom den typen av investeringar eller solenergi eller förnybar energi, du har ju tidigare sagt att allt som minskar klimatpåverkan passar in i fonden. Du har även norska laxbolag, vi kommer ju in lite mer på portföljen. Vilka andra områden finns det som har letats in i fonden senaste tiden som hjälper till att minska klimatpåverkan?
Ja, jag tycker nog att det bästa exemplet är väl egentligen just när det gäller effektivisering av nätet, skulle jag säga. Det är väl ett av de exemplen som jag kan komma på nu som jag har petat in mer i på senare tid.
Och du har ju sagt i Dagens Industri om att du förväntar dig en förbättring för solenergibolagen redan under andra halvåret. Då är det ju väldigt trevligt att ni har skalat upp rejält här för de senaste 4-5 månaderna, så att ni är med på den resan upp. Men vad är det som gör att du förväntar dig en förbättring redan under andra halvåret?
När det gäller sol så är det ju det jag hör från företagen. Det går med full gas. Och är det då så att Biden dessutom sätter igång verksamheten i USA igen, så tror jag det där kan bli riktigt, riktigt tajt. Sen ska väl också tillskjuta liksom att det är inte bara den, utan jag kanske jag var rätt försiktig till vindsektorn initialt i året. Jag hade väl en tanke om att gradvis så skulle det här börja släppa. Men det som gör mig lite orolig och fundersam om man tittar på utrustningsleverantörerna är att här har vi en konsoliderad bransch med ett fåtal spelare där inte ens den bästa killen, dansken, Vestas, tjänar pengar. Och då får man fundera lite grann. Och samtidigt som det gäller samma economics då, som jag pratade om tidigare, att affärsutrymmet har ju förbättrats för de här bolagen. Så det borde ju vara busenkelt och få igång nya parker, skriva nya kontrakt, sälja nya turbiner. Men där verkar de ha jättesvårt, och det gör mig lite mer oroad. Det är väl den delen som jag kanske då känner att jag får skjuta lite på när det gäller förhållande till det som jag trodde tidigt i år.
Men när det kommer till industrin, är det just solceller som är den lägst hängande frukten som man ser att många kommersiella fastigheter, många fabriker etc. passar på att utnyttja taket som ändå redan finns där, eller värmeväxling eller energieffektivisering och mjukvarulager eller någonting helt annat? En vindsnurra blir ju lite jobbigt att ha på baksidan på parkeringen såklart.
Ja, men sol är det, precis som du säger, det är väldigt lågt hängande frukt. Det är bara att gå ut och plocka den och tugga i sig.
Just det.
Och sen kan man också, nu du var inne på Sverige, och man ska komma ihåg det att vi har ju inte de optimala förhållandena för sol. Och den enkla anledningen att för oss när vi verkligen behöver energi, då lyser inte solen. Men i väldigt stora delar av världen, där är ju solcykeln och energicykeln parallella, för att du vill ha svalare. Du drar så otroligt mycket energi med din AC. Så där blir ju då, där ligger de ju i princip parallellt. Och det är ju kalasbra. Så att man måste tänka efter det när man liksom som svensk tänker kring solsektorn, just att det är en helt annan profil i väldigt många länder.
Ja, men det är lite orättvist. Alltså någonstans när det är väldigt kallt ute och man fryser hemma och man gärna vill vara lite varmt och gott sådär. Ja, men då lyser ju inte solen. Men som du säger, jag tycker att det är väldigt tänkvärt när du är nere i Spanien och du tycker att det är jättevarmt, du har siesta. Ja, men då lyser solen och då vill du ju ha kyla samtidigt. Gå hand i hand. Ja, en polett som trillar ner. Om vi spanar in fonden så ser vi ju att USA är den största geografin med ungefär 30%, följt av Kina på ungefär 22% och sen Norge på nästan 11%. Hur ser du på Kinas inbromsande tillväxttakt och deras zero covid policy? Stökar det till det mycket, tycker du?
Det är väl klart att det slänger in ett par pinnar i hjulet. Det är klart det gör det. Det var ju dumt att hävda annat. Men förändrar det behoven i Kina? Nej. Förändrar det de långsiktiga utsikterna för Kina? Nej. Så att jag håller med dig. Ja, absolut. Och det är ju naturligtvis mitt dagliga jobb att försöka hantera det där. Men det förändrar i grunden egentligen inte utsikterna. Sen ska man ju komma ihåg det här när det gäller att var investera, om jag investerar i Kina eller i USA, så behöver det ju inte vara så att det är en investering för den kinesiska marknaden, utan det är ju det är globala marknader i mångt och mycket också.
Ja, men jag tänker här att jag menar, vi vill ju köpa billigt och sälja dyrt, och det är ju i stökiga tider som det oftast blir lite billigare. Tittar vi på amerikanska S&P 500 så är utilities eller samhällsnyttig infrastruktur upp en 3-4% och energi, där det är mycket olja, upp typ 60%, allt annat än i källan. I Kina här då, har det som skapat goda lägen att det blir mer intressant för det du är nyfiken på, att du också... Ja, men kan göra goda affärer, att priserna har kommit ner, eller håller det här emot lite grann för att behovet ändå finns där?
Nej, men absolut, det finns jättebra möjligheter, och som sagt, jag har ganska aktiva i fonden och försökt så att säga vikta om till där det skapats riktigt bra och intressanta möjligheter. Man kan ta, om man tittar på portföljnivå, så om man tar värderingen och börjar då i januari 2000 där, eller 2020, så hade vi en period med väldigt kraftigt stigande multiplar överlag i det här segmentet, men även i portföljen. Men idag så är vi tillbaka till multiplar i princip vid de nivåerna, inte riktigt men nästan. Det vill säga vi har lyckats hitta och hitta bolag som har, tycker jag, som har kommit ner en del, där man kan faktiskt göra en del bra affärer. Vi är på vissa områden där man tittar på bolag som i princip bara värderas på det som man har installerat. Man värderar inte framtiden till typ något. Då är det lite spännande när man säger okej, det är klart vi kan dra åt ränteantagandet på vad värdet är, men det är fortfarande så att du kan köpa grejer i princip till asset value och du betalar noll för framtiden. Det tycker jag är coolt när framtiden måste växa 3-5 gånger snabbare än BNP.
Ja, brukar säga. Ja, men det kan jag ju verkligen bara hålla med om. För jag menar, 2020 så var det glödhett, och vi pratade ju om här att man kan inte förvänta sig den här tillväxttakten. Vi var över 100% då när du gästade på fonden innevarande år, så över 100% uppgång. Och sen var det iskallt i fjol. Och jag funderar på nu, står vi lite grann inför en renässans, för att dels att vi har haft en viss utslagning, multiplarna har kommit ner, samtidigt som behovet och medvetandegraden kring behovet av energiomställning kanske är högre bland politiker och gemene man nu?
Det är lite roligt det där när du säger att 21 var iskallt. Det är lite grann så här om man har suttit och åkt i X2000 och sen så saktar in så kanske man hoppar av fast oj det går 80 knycken då.
Ja, exakt.
Nej men alltså, fonden levererar 10% 2021. Översid så ska aktier leverera 6%. 10%
det är jättebra.
Det är okej. Okay. Ja. Alltså, men jag förstår, och det är en väldigt vanlig kommentar. Ah, det gick så bra. Men det är också lite grann på hur fort man tycker sig är normalt. Men jag tycker att det handlar bara om liksom att försöka återigen, det här är inte en sprint, det är verkligen ett maraton. Mm. Och fördelen är ju att vi vet att det här måste växa i 20-25 år till med en väldigt mycket högre takt än BNP. Och tillbaks till det här med den första frågan jag ställde med börsen, så jag kan konstatera att nu är det då så att vi har inflation och så blir man lite orolig för att kanske tillväxten kommer ner då för att man stramar åt ekonomin så mycket. Jaha, då står vi här med något som måste växa 3-5 gånger snabbare än BNP. Då kanske kan börja fundera på, men det här kommer ju växa. Tillväxt är en bristvara. Hur ska du värdera tillväxt då när det inte växer någon annanstans? Och då tycker jag att du kanske till och med så att du ännu bättre argument för en värderingspremie där det de facto växer bevisligen och nödvändigtvis.
Ja, för hur skulle en recession påverka? För jag tänker så här, när jag pratade med, i det här fallet då, Soltechs vd, så sa han att det är jättetrevligt om du vill ha solceller, men du kommer inte få det levererat. För att det går inte. Vi har inte kapacitet att möta efterfrågan. Absolut inte för den här säsongen. Samtidigt som vi skulle få en recession och då kanske efterfrågan också faller, energipriserna faller ner, då skulle man ju kunna tänka sig, men innebär det att det omvandlingstrycket mot förnybar energi skulle bromsa in? Å ena sidan. Men å andra sidan, så här, men nu går det att ställa om för att efterfrågan kanske faller lite grann, så går det att få tag i komponenter och faktiskt installera en större bas än vad det gjorde tidigare.
Då ringer bilsäljaren och säger, hörru Nicke, nu kan du faktiskt få leverans av en elbil.
Kör du elbil?
Jag har beställt min för mer än ett år sedan och ryktet säger att den ska dyka upp inom kort. Vi får se.
Men kör du solceller på taket då?
Jag kan tyvärr inte det. Då måste jag bygga om hela taket. Jag har platt tak med gummiduk. Jag önskar verkligen att någon dag när det där är utrangerat så då ska vi lägga om taket så det går att lägga dit.
Men då gläds du varje dag som du, eller varje gång tänker jag, som du är vid pumpen om du har en förbränningsmotor nu och inser vad dyrt det är att så här, snart levereras min bil.
Ja, men det känns ju som att köra en dinosaurie. Ja, det är verkligen. Jag körde ner till Alperna och åkte skidor och fick låna en elbil då. Och det är roligt skönt att köra. Åkte biltåg ner från Hamburg. Mm. Supersmidigt. Du kommer ner utvilad, dessutom inte urladdad ur bilen.
Nej.
Och du har gjort en ganska klimatsmart resa. Man behöver inte flyga.
Efter den här podden så kommer jag definitivt bildgoogla biltåg. Har man kommit så långt att man har möjlighet att ladda elbilen på tåget så att den är fulladdad när man kommer fram?
Fast nej, men man kan tänka så här. Det vore väl nice, men då ställer ju det motsvarande krav på elnätet som ska skicka fram tågen. Så att, jag tror det var lite knasigt att försöka göra det. Det motverkar lite sitt syfte, tänker jag.
Mm. Om vi spanar in de andra innehaven i fonden så hittar vi ju, även om nu USA var största geografin i den geografiska mixen, och sen Kina och sen Norge då, och efter det kommer Spanien och Italien. Men det är ju ett australiensiskt bolag som ligger på första plats.
Ja, just det.
Allchem.
De heter Allchem numera, de heter Orocobre tidigare. De gick ihop med en annan spelare. Det är ju ett bolag som är ägt i 5-6 år, litiumproducent. Och det här är väl kan man visa lite grann på vikten och långsiktighet i investeringarna. Litium hade ju en liten period, eller vi började investera i det här för 5-6 år sedan. Och vi hade en period där fram till 2019 när litiumpriserna steg för att det blev lite tight i supply demand. Sen så föll de där ner och kurserna gick så där minst sagt. Men idag så är vi på extremt höga nivåer. Kanske lite för höga kan man tycka, men bolagen tjänar otroligt bra med pengar, och det här är väl egentligen, ska jag säga, det bolag som har den bästa möjligheten att växa och redan är finansierade och klara. Det är inte liksom något junior mining-projekt, utan det här är etablerat, producerande, positiva kassaflöden och en stark balansräkning. Jättebra bolag som också sköter sina åtaganden mot sina anställda, mot sin community, som hanterar vattenfrågorna på rätt sätt. För det är ju så, när det gäller hållbarhet så tror jag att det är otroligt viktigt att man liksom gör jobbet och faktiskt tittar på vad är det de facto de gör. Vi kommer, bara för att det finns en hållbarhetsrisk, så finns det ju en tendens att man bara vänder på klacken och springer därifrån. Men som jag brukar säga, jag investerar i bolag som ska minska klimatpåverkan. Vi behöver de bolagen. Och då gäller det att få de bolagen att göra rätt saker på rätt sätt. Det är ju superviktigt. Och det är väldigt mycket det dialogen går ut på, att få dem att göra det de gör fast på rätt sätt. Och det får ju då effekten av att dessutom, jag menar, det är bra för både planeten men även för de övriga intresseägarna, men också för oss som investerare. För att ju fler som kan investera i bolaget, desto fler är det som efterfrågar aktien, och då går det ju åt rätt håll för, ur ett avkastningsperspektiv.
Mm. Nästa bolag på topplistan är Darling Ingredients. Jag vet att du har ju berättat om det här bolaget när du har gästat oss tidigare, men du får gärna berätta om det en gång till.
Ja, absolut. Och det här bolaget, anledningen till att vi investerar i det här, det är att man håller på med så att säga, förnybar diesel egentligen i ett JV. Och man kan säga så här att förnybar diesel idag används ju väldigt mycket i lastbilsindustrin. Men på sikt, det vi tror vi kommer att se det för, och det som jag tycker är intressant, det är ju att det blir det vad man kallar sustainable air fuel. Det är i stort sett samma sak som förnybar diesel, man bara destillerar på ett litet annorlunda sätt. Och insatsvaran till det här, det är då frityroljan från McDonald's och det där som luktar så jäkla illa när man ibland kommer och cyklande på stan.
Ja.
Bland annat. Och det här bolaget är alltså världens största insamlare av den typen av produkter, av döda kossor eller slaktavfall eller sådana saker. Så man tar alltså alla de där skräpprodukterna och gör om det till en förnybar diesel eller förnybart flygbränsle på sikt.
Ja, det är ju lite grann det där när man är i Piteå och det luktar papper, det luktar pengar. Då får man, när man känner den här frityrlukten på stan, så får man väl tänka, det luktar pengar. Innebär det att man kan ha mindre dåligt samvete om man får dåligt samvete när man flyger?
Jag tror att redan idag så kan du välja, vilket jag gör i mina tjänsteresor. Så det är inte bara det att vi flyger och de klimatkompenserar, utan via företag, vi har bestämt att jag betalar en premie för att bolaget ska köpa in som förnybar flygbränsle för den delen som så att säga, vi använder.
Då blir jag lite nyfiken på att om man flyger med flygbolag som kör på förnybar flygbränsle, innebär det att man inte behöver få lika ont i magen då, och är det här en hållbar lösning framåt?
Det är delvis en hållbar lösning. Däremot är det så att det räcker inte till alla McDonald's fritöserna räcker inte till alla flygresor i världen. Utan vi kommer att behöva andra tekniska lösningar också. Och kommer det vätgas in till exempel, så blir det sannolikt dyrare. Och så då får vi så här, en utbuds- och efterfrågejustering, tror jag.
Sen har vi ju det tredje toppinnehavet. Det här är ett bolag som jag känner igen i din portfölj. Varför? Jo, för att jag kunde inte uttala det då, och jag kanske inte kan uttala det nu heller. EDP Renovavis.
Ja, just det. EDP Renovavis.
Ja, exakt.
Precis. Nej, men det är en av världens största operatörer av vindkraft. Och även om man börjar på solkraft också. Ägs till 80% av portugisiska EDP. Och det här är ett otroligt välskött bolag som har ordning och reda och jobbar både med wind onshore, börjar med wind offshore, men även solparker som utility. Väldigt välskött bolag som är ägt ja, typ 5-6 år.
När jag tänker på solparker, solceller etc. så funderar jag ibland lite grann på hur snabbt den teknologiska utvecklingen kan öka på att de blir mera effektiva. Går den teknologiska utvecklingen snabbt så att man med samma solceller kan utvinna mer solenergi per solstråle?
Svar ja. Idag så ligger man någonstans på knappa 20% utav energin kan man ta rätt på. Och vi har sett en learning rate, och då brukar jag mäta det i kostnad per watt egentligen. Det är väl det som är den mest relevanta. På ungefär 15-20% per år, och det fortsätter. Nu har vi ju sett ett litet tick upp här av inflationistisk karaktär, men också av lite brist i vissa delar i värdekedjan. Men över tid så kommer vi, tror jag, återigen kunna se den möjligheten, för det sker teknologisk utveckling som gör att idag är de mest effektiva cellerna kanske 25% av solenergin som man tar tillvara. Man håller på att titta på perovskitlösningar där du kan då ta tillvara kanske upp till 28-29%. Och då kan man tycka, ja men det är väl ingen stor skillnad. Jo, men jämför 25 med 20, då är det väsentligt mycket mer.
Vi pratade ju här tidigare om att 2020 var glödhet och 2021 var lite svalare. och att man säger att ja, men förväntar det någonstans en årlig genomsnittlig effektiv avkastning på runt 7%. En 7% i CAGR över tid. Och om man tänker ditt gebit, vad pratar vi för förväntad avkastning över tid? Kortsiktigt så går det aldrig att lova någonting. Men kan det vara liksom uppemot en 10-12 för att det växer betydligt mycket snabbare, eller är det runt 7 man ska förvänta sig som marknaden i stort och att allt annat blir grädde på moset?
Man kan väl konstatera att som vi sagt också, så är det fortfarande så att politikerna är där och pillar, så du har en riskpremie, så den ska du ha betalt för. Mm. Tillväxten, om den då är 3-5 gånger snabbare än BNP, ja, den ska du också få betalt för. Så att jag tycker det finns många saker som säger att det ska vara betydligt över 7% som väntevärde.
Och nu ser vi ju att väldigt många sparare trycker kanske på paus på sitt månadssparande eller säljer av och är försiktiga. Och man brukar ju skoja om det där i goda tider, att buy high, sell low, repeat until broke, och så tänker man det där gäller naturligtvis inte mig. Och sen sunar det till, man får ont i magen, och där ser man, där är man och pausar eller avslutar sitt sparande i sura börstider, och sen återhämtar sig börsen, och sen ser man då att det stiger och man är konfident att ja, men det här är på riktigt, och sen börjar man spara igen när priserna har kommit upp igen. Du som förvaltare, vad har du för goda tips med skick till lyssnarna, till de som sparar i din fond?
Ja, men jag tycker så här att om man, det är väl klart, jag ska inte säga, ibland är det så att man måste pausa av olika skäl, så jag ska inte recensera det enskilda, men generellt sett, om det är så att om du vet att det här ska växa eller måste växa i 3-5 gånger snabbare än BNP i 20-25 år, så är det en ganska schysst backdrop att investera i och att fortsätta att peta in pengar. För vilken dag som det tar fart, eller exakt när det tar fart, jag jobbar med varje dag, jag kan inte svara på frågan. Och känner du att du kan svara på frågan, så ring mig. Men, så jag tycker att det är väldigt väl lämpat för den här typen av månadssparande. Och man kan tänka sig att månadssparande är ju någon form av långsiktigt sparande. Och då är det väl jättebra om man har ett långsiktigt sparande. Det är ju till för att man ska kunna ha pengar på sin ålderdom eller till något där. Ja, men då är det bra om världen, om det finns en värde att gå i pension i eller dra sig tillbaks till. Så att de lirar ju väldigt väl också syftet med investeringen. Vad gör vi med pengarna? Jo, vi försöker se till att världen faktiskt mår hyggligt bra om 20-25 år till.
Kloka ord. Man brukar säga att man lånar planeten av framtida generationer, och för alla oss som har barn då tänker man ju lite extra på det naturligtvis.
Så är det.
Du har ju även Backafrost och Mowi också.
Mm.
Vad är det som lockar med lax? Eller lax sjömat kanske de kategoriserar in det som.
Vi gjorde, och jag förstår att det kan verka lite udda i en klimatfond. Vi tittade lite grann på det här med protein och matefterfrågan. Det finns en väldigt tydlig korrelation mellan proteinefterfrågan och BNP per capita. Och någonstans, om jag vill minnas, var $5,000 drygt per capita, så ser man en väldigt tydlig acceleration. Och tittar vi i de prognoser som finns från FN och andra WHO, så kommer vi att egentligen ha en ökande andel av världens befolkning som är både hälsosamma och som tjänar bra med pengar. Och sannolikheten att de ökar efterfrågan för proteiner blir ganska hög. Hur ska vi lösa det då? För det blir ju en katastrof. För redan idag svarar djurhållning för matproduktion för ungefär 12% av de globala utsläppen, om man skär det den vägen. Och skulle vi då plötsligt alla börja käka kossa, som ju släpper ut 300 kilo per kilo protein, ja, men då blir det väldigt snabbt en ohållbar lösning. Så har vi tittat lite grann på hur ser utsläppsprofilerna ut för de olika typerna av proteinkällor, animaliska, och där lax då har ungefär 15 kilo. Så ur ett strikt koldioxidperspektiv så är det en så att säga låg koldioxidproteinkälla. Sen är det så att lax har andra hållbarhetsutmaningar. Det har hand med fiskhälsa att göra, med hur mår fjordarna i Norge runt omkring och så vidare. Det finns väldigt många sådana utmaningar. Och då kan man säga, ja, men hur hanterar vi det? Jo, vi har en pågående dialog med egentligen alla de investeringar som vi har runt omkring i världen, inte bara i min fond, utan en samordnad dialog med laxbolagen, just för att få dem att göra det på ett bättre sätt, att fokusera på frågorna, vilket jag tycker att vi ser. Alltså en enorm skillnad de diskussioner vi har idag med Backafrost jämfört med för bara ett par år sedan kring de här frågorna. Återigen, liksom att få bolagen att göra rätt saker på rätt sätt. Men det är inte så att vi säger att ja, men de där är så jätteduktiga på alla sätt och vis. Det finns hållbarhetsutmaningar, men då försöker vi rätta till dem. Men anledningen till att det passar in i klimatfond är helt enkelt för att det är ur ett klimatperspektiv en ganska låg koldioxidavtryck per kilo protein. Sen kan man säga så här, det vore jättebra om alla börjar käka bara växtbaserade proteiner. Det är väldigt svårt att investera i det. Det finns ett fåtal bolag. Och de som finns tycker jag värderas lite tokigt. Men absolut så är det ett alternativ som vi tittar på.
Det här, för ett antal år sedan så pratade man en del om landbaserade odlingar. Det var en trend. Blev det någonting av det?
Alltså vi har ju sett, vi har en liten investering i Atlantic Sapphire som håller på med det där, och erfarenheten hittills har väl varit blandad. Man kan konstatera att de har haft svårt att få produktionen att fungera på ett tillfredsställande sätt. Så finns det då, ska jag säga, mittemellanlösningar där man lägger dem på land och så pumpar man in en väldigt stor andel friskt havsvatten, så att säga, för att därigenom då minska riskerna ur ett ekonomiskt perspektiv. Men sen måste vi även där titta på fiskhälsa, vad innebär det och de sakerna. Och där har vi inte gjort några investeringar, utan där är vi fortfarande lite grann och titta på vad som händer.
Många av bolagen som du har i portföljen är ju utländska. Är det jobbigt med den svaga kronan? Eller är det vad det är?
Nej, jag säger så här, det är vad det är. Mm. För att vara helt ärlig. Ja. Det är inte så att jag är inte någon övertygad FX-investerare, utan jag tror att det värde jag kan tillföra, det ligger i kunskapen kring bolagen och sektorerna.
Vi har ju varit in på det lite grann, men börsen har ju surnat till ganska rejält sen vi var här sist i april. Det var ju ganska trevligt 2021. Börsen steg januari, februari, mars, april, maj, och juni, juli, augusti, och sen så vek den i september när man räknar med återinvesterad utdelning. I år så har börsen gått ner januari, februari, mars, april, maj, och vi är i negativt territorium i juni. Hur har bolagen utvecklats operationellt senaste tiden? För börsen och aktier och minskad riskvilja och oro för att centralbankerna ska höja räntan och allt vad det är, det är ju en sak. Det ser vi på börsen. Men hur har bolagen operationellt utvecklats?
Överlag så tycker jag det är tydliga signaler att det är, än så länge i alla fall, order eller efterfråga dimension är väldigt stark. Extremt stark på många ställen. Fortfarande är det ju struligt när det gäller att få tag i grejer och komponenter, frakt och så. Så det är ju egentligen inte förändrats på något sätt. Vi börjar väl se en liten ljusning om man tittar till väntetider i hamnar och sådana saker. Så att det börjar se lite bättre ut på logistiken. Så det är väl den bilden som vi har. Sen kan man ju fundera på, är det så att man plötsligt får alla leveranserna som man ville ha och så viker efterfrågan? Och det är naturligtvis den stora risken överlag för börsen. Men när det gäller det här området så är jag inte lika orolig. Sen måste man ju säga, det är klart, inte om vi får en recession, inte är det så att vi kommer att gå helt opåverkad. Det är klart det kommer påverka den här sektorn också, men i mindre utsträckning skulle jag tro.
Ja, för jag tänker så här, ja, vi kan ju få en recession. Det är många som pratar om det nu, det är många som är oroliga för det. Men vi har ju också sett en ganska rejäl nedgång på sina håll runt om. Så att jag menar, man får väl ändå fundera kring om börsen bitvis lite här och var inte har prisat in en recession. Kanske inte överlag, men ändå på sina håll.
Ja, men det är precis som jag började prata om. Att jag tror att någonstans så är det faktiskt en lite bättre situation. För nu har vi prisat in rätt mycket av räntehöjningar och eländigheter. Är vi helt där ur värderingsperspektiv? Nej, kanske inte riktigt, men vi är väl en god bit på väg i alla fall.
Patrik, tiden går fort när man har roligt. Vi har pratat om jättemycket, men det är alltid någonting jag glömmer. Finns det någonting som vi inte har berört?
Jag tror att den här problematiken med greenwashing är väl någonting som vi har inte pratat om, men det är något som jag tror är tilltagande utmaning. Vi såg där för en vecka så stormade tyska polisen in i Deutsche Banks lokaler och skulle försöka säkerställa bevis för kring deras DWS-investeringsarm, där de kanske lovat väldigt mycket grönt och kanske inte riktigt levererat på det. Det tror jag är ett område som kommer att nagelfaras mycket, mycket mer kommande tiden, och där helt enkelt man helt enkelt kommer att titta väldigt noga på, men vad är det man lovar och vad är det man de facto gör när det gäller klimatinvesteringar eller andra typer av hållbarhetsinvesteringar. Och det tror jag är bra, för det kommer skilja lite agnarna från vetet och säkerställa egentligen att det man får är det som utlovas. För att branschen har ju en tendens att om man vill att ha gröna bilar, så då målar man bilbranschen sina bilar gröna just. Och det, där är vi även i finansbranschen så, och jag tror det är bra med lite refs och rättarting.
Det låter alldeles underbart. Patrik, tusen tack för att du kom till podden återigen för att uppdatera oss kring läget.
Tack så mycket, alltid kul att vara här.
Och stort tack för att du lyssnade på det här.